maxilgevär. Bränning höger, om. Titta, grad, om.
Gruppen är redo att bilda linje genom roten i dragning till vänster. Grad, marsch!
Österbottens regemente har exercerat vid furirbostället. Kapten Göran Backman, hur funkar det i den afton?
Ja, det var lite ringrostigt, men att nu, vi fick nog till det. Mm. Det kanske du såg också och märkte. Det är mycket små detaljer. Mycket, det ska funka så väldigt mycket att man vet var man är och var platsen är och sådär. Så man känner sig trygg i platsen.
Mm. En reflektion. Då jag själv fullgjorde värnplikt, Dragsvik, för x antal år sedan. Då hade vi också sluten ordning som marscherade hit och dit. Och det var ju för att man skulle lära sig lyda instinktivt. Och så där. Men man tyckte att det var ganska onödigt. Höger och vänster om och tak sig poist och så vidare. Men här, det här var liksom stridsteknik. Ren sådan som ni övade.
Det var absolut. Och det här var otroligt viktigt. För allting byggde på att man skulle stå i linje. Det var inte alls någonting det här som du och jag lärde oss i armén. Att vi skulle gå och gömma oss bakom stenar och bakom och så vidare. Träna och så vidare. Det handlade inte alls om det. Utan här är vi färggranna i blått och gult eller i vilka färger som de här kompanierna, trupperna hade. Mm. Så systemet var att man skulle synas, man skulle det här verkligen avskräcka fienden genom färgen och höga hattar och så vidare. Och när man ställde upp då på led, så om inte man höll den här linjen så brak allting samman. För tanken var att när man sen la an, så att säga, lägg an och ge fyr, ja, då skulle det vara så många kulor i luften som möjligt. Mm. Sen kunde man då med den här strikstaktiken skjuta på olika sätt med så kallad rullande eld, kompanivis, troppvis, bataljonsvis, hela regementet, för att få det här till rulla, så att man hela tiden hade kulor i luften, kan man säga.
Här övade den också kolonnvis, eller nike kolonn. Första ledet sköt och så gick de runt och laddade medan de få längst bak i ledet.
Och det där var en ny taktik som faktiskt Napoleon då, som vi ska hälsa på nästa helg här. Och det var hans grej, alltså att strida i kolonner. När han fick alltså fronten att bli mindre. Det var svårare för artilleriet att skjuta hål i den här linjen som svenskarna använde då på 1889 års krig till exempel. Mm. Att strida i kolonn, det var någonting nytt. Men sen från den här kolonnen då, som kommer med en bredd på kanske ett kompani, det betyder 150 man. Så med en sån bredd på kolonnen istället för en regemente på 1200 mans bredd, så är det ju helt annat. Så du fick en mycket smalare, så att säga, skjutfält, träffält för fienden.
Mm. Och så är det som fält, ett spjut som borrar sig genom linjen.
Exakt, så man kunde så att säga tränga igenom på olika ställen och så vidare. Och sen då så, när man kommer på slagfältet, så vecklar man ut det här då. Så att de här olika trupperna som gick i linje efter varandra i den här kolonnen, så drog de sen till vänster och till höger, och så bildades den här långa linjen som sen kunde då anfalla som enhet. Ett mycket märkligt sätt att strida. Ja. Vi som har gjort det här tycker det här är ju helt idiotiskt. Hur kunde man göra så här?
Ja. Här kommer kulorna. Ja, vi står här och laddar. Ja. Ingen hukar ens.
Nej. Och det var just det här. Tänk dig bara det här att du ser när fienden, kompisen på andra sidan där, står och laddar och vet att han kommer till ha geväret laddat om en stund, och då vet jag vad som händer. Mm. Och man var ju så nära varandra, alltså 100 meter ifrån när första salvan skulle ges. Ja. Så det var ju verkligen, du såg ju när du träffade. Och du såg var du träffade till och med.
Ja.
Alltså det är fruktansvärt. Det är grymt det.
Ja.
Det här systemet som man använder sig.
Och ge fy! Bräck av! Första ledet, lägg an!
Och har skott i.
Och
har skott i.
Okej. Ge fy! Oj, du vill. Du har skott i.
Ralf skottar.
Ralf skottar. Och Ralf han skottar. När ni övar laddning, så du laddar på riktigt.
Jag sköt skarpt, ja.
Mm. Ja, eller ingen kula i, tack och lov.
Nej, vi har bara papper, ja. Patroner.
No, i mina öron så small det ganska bra. Var det liksom en autentisk krutmängd, det där?
Det var det, ja. Och så var det ju ganska nära.
Ja. No, då det begav sig, vad var det för sorts kula man sköt där då?
En rund lite över en centimeter, 1,2 centimeter.
Men vilken skada gjorde en sån kula om man träffa någon på, ska vi säga, 10 meter?
Ja, nog for igenom nog, säkert. Jag driver nog ganska hårt igenom, jag får nog igenom tre väggen.
Hör du, Österbottens regemente, hur länge har du varit med?
Jag har nog varit kanske 15-16 år. Mm. Jag tog det här som en sån pensionärshobby, förberedd med inför pensionstiderna.
Ja, ja.
Så jag är den ständiga rekryten.
Som spelar lite spratt?
Nej, gör jag inte. Det är nog allvar bakom, men jag det här tar inte på mig några stora ansvarsuppgifter. Jag har haft det i mitt liv, så det.
Okej,
yrkesliv. Så.
Nu får du bara lyda när Göran ropar order.
Det är så, ja.
Vad är tjusningen i det här riktigt?
Jag tror att på äldre dagar så blir man mer intresserad av den historien. Och sen så var mina föräldrar från den här trakten. Och min mor var härifrån och far var från Vörå. Så att jag drog mig hit i den föreningen. Och jag jobbar på ett kontor här i Orvaisitirna. När de började diskutera det här. Att hitta någonting inför det här slagfältet. Mm. Omkring slagfältet. Så jag var lite på sidan om i alla fall.
Ja, ja. Nu ska ni än en gång dra i fält ner till Belgien.
Ja, det ska vi göra, ja. Det tycks vara 8000 soldater som ska träffas. Och en stor publik på 2 dagar, 60 000 per dag och extra föreställning på söndagen. Så. Mm. Så att, vi reser runt relativt mycket egentligen, nästan varje år eller vartannat år är vi någonstans. Norge, Sverige, Tyskland och Finland.
Mm. Och när ni strider här hemma på slagfältet Orvais, då förlorar ni varje gång mot ryssen. Men nu får du vara med och vinna.
Det har vi gjort, ja. Flera gånger har vi förlorat, men nu ska vi få vinna till slut.
Känns bra.
Nåja, det är ju ett skådespel.
Så är det. Tack ska du ha.
Tack.
Napoleon, han var ju artillerist själv och var väldigt skicklig med det här. Och han gjorde på det sättet att han använde sitt artilleri så han sköt bort vissa områden. Alltså sköt bort linjer, sköt bort kolonner, fiende kolonner för att själv kunna trycka igenom sina kolonner där och bryta de här linjerna som ju var så viktiga som vi har just pratat om. Så det här artilleriet fungerar på många olika sätt. Att skjuta på linjen men också att skjuta bort ett område. Ödelägga ett område, ja, ja. Så att säga. Alla kanoner siktar på det där området, den här luckan, för dit ska vi ha vårt kurasseri, det här hästridande, hans supertrupper och gardet som var ju det tuffaste, ja, ja, gänget som skulle dit då och rensa.
Mm. Nu hör du Göran, det vet ju alla, åtminstone de som har lyssnat på Abbas hitlåt, hur det gick för Napoleon, hur skicklig han än var så vid Waterloo så mötte han sina övermän.
Det gjorde han och det var ju faktiskt så äntligen så fick de så att säga stoppa honom. Äntligen fick Europa stoppa honom. Och om vi backar lite från det här Waterloo så 100 dagar innan det så hade han ju blivit transporterad till ön. Och där han blev förlagd så att säga.
Elba
ön, precis det. Då hade han gett sig. Men som sagt 100 dagar efter det här så kom han tillbaka. Och då var det ju skottpenning på honom egentligen. Då kommer han att möta sitt gamla garde, sina gamla gossar och ingen trodde på honom mera. Men så säger han då, och det var som sagt som jag sa, skottpenning. Då ställde han sig framför gardet och sina gamla veteraner och så sa han att här är jag. Nu får ni bestämma vad ni vill göra, ungefär så här. Nu får ni bestämma vad ni vill göra med mig. Men här är jag. Vill ni, det här revolutionens tid och allt det här, så det var stora saker på gång. Vad vill ni göra? Men så kom de då med honom och de Vive la France, du vet, hela Vive la Napoleon. Ja. Så kommer de med honom och så ställer man upp i Waterloo. Och där så ska man då med en för liten styrka så ska man alltså besegra Europa en gång för alla. Det var nog 5 före faktiskt. För att det var engelsmännen med Wellington och så var det Blüthner med preussarna som skulle så att säga möta honom där. Preussarna var försenade till slagfältet. Och när Napoleon kommer dit så visste han att han måste genast starta. Men det var dåligt väder, det var regnigt väderlägg, det var leriga åkrar och de här kanonerna skulle dragas dit och det var katastrof egentligen. Han väntade så länge han bara vågade tills det skulle torka upp. Men så kunde inte han vänta någon längre, då gick han till anfall mot engelsmännen. Och det gick inte anfall utan de höll sig inne så länge de bara kunde, för de visste att de skulle måste vänta på den här preussarna som kommer där på vänstra flanken från tyska sidan förstås, ja. Öst. Så det var då så att allting, där avgjordes allting egentligen. I det här väntande och att engelsmännen kunde hålla sig. Och han lag in mera folk hela tiden, Napoleon, för att komma med de här kolonnerna och så vidare. Så det var i korthet vad slaget i Waterloo handlade om. Men betydelsen av det, så det var ju väldigt viktigt. Då var det slut på den här bedrövliga krigsperioden som fängsla hela Europa med. Ända till Moskva var han ju också.
Ja.
1812.
Var det väl lite musik, Tuba? Musik!